P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1 kväll där vi får en sammanfattning av NATO-mötet i Ankara som avslutades idag. Och så om upptrappningen när det gäller kriget i Iran. Genom sociala medier kan vi ta del av katastrofer och människors allra sista timmar. Vad gör det med oss när vi genom mobilen kan ta del av extrema ögonblick i realtid? Och målgester har blivit en del av fotbollens språk men också av spelarnas varumärken. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först i Studio 1 kväll om NATO-mötet i Ankara som avslutades idag där medlemsländerna enades om flera olika saker.
We've had a tremendous time and I think a great success and we just concluded a very successful NATO summit here in Turkey.
Det var ett fantastiskt och framgångsrikt möte, sa USA:s president Donald Trump efteråt. Och så här sammanfattade vår korrespondent Andreas Liljeheden som var på plats i Ankara mötet när jag pratade med honom tidigare ikväll.
Ja, det har varit ganska mycket upp och ner tycker jag. Där också Donald Trump, den amerikanska presidenten, har spelat en huvudroll. Ser vi till dagen idag så börjar ju han mötet med att komma med stenhård kritik mot de andra NATO-länderna. Före mötet så sa han att de snyltar på USA. USA ställer upp och lägger massa pengar på NATO. Andra länder lägger mycket mindre pengar på NATO. De har inte heller hjälpt till när det gäller kriget i Iran. Och han kommer också med nya anspråk på Grönland. Så det var ju oroande. Sen så var det ju en helt annan ton från Donald Trump som vi hörde efter mötet. Just det här som vi hörde precis, att det var ett fantastiskt möte och en helt annan retorik helt enkelt. Och de här, han sa också det, bara några timmar efter att han hade sågat en del länder vid fotknölarna i princip, så sa han att de här var goda människor, de här ledarna, och att det då var en väldigt stor enighet mellan dem.
Ja, och inför mötet så pratades det ju mycket om NATOs finansiering. Vad bestämde man där?
Ja, det var ju den stora frågan. Och det man hade kommit överens om tidigare på det förra NATO-toppmötet, det var att man satte ett nytt mål i Haag förra året, att alla länder ska lägga minst 5% av sin BNP på försvaret. Och den här gången, ja, då skulle man ju leverera på det där målet, ta fram trovärdiga planer för hur man ska komma upp till 5% till år 2035 med det. Och inte minst så vill man visa detta för Donald Trump och blicka honom och säga att ja, men titta här, nu lägger vi mer pengar på försvaret, Europa tar ett större ansvar för sin egen säkerhet som du vill. Och där hörde vi från Mark Rutte, han har presenterat en lång rad siffror idag, men han sa bland annat att man nu har kommit upp till ungefär 4% av BNP på försvar i Europa och i Kanada, de här länderna som Trump har velat ska lägga mer pengar på försvaret. Så man har kommit en bra bit på vägen.
Och Trumps nya utspel om att Grönland borde tillhöra USA som du var inne på här i början, vad kom ut av det?
Inte så mycket annat än att Trump gjorde de här nya anspråken. Han sa det att vi måste ha kontroll, USA måste ha kontroll över Grönland, och han tycker sig också se att Kina och Ryssland är aktiva och också vill verka i närområdet så att säga, och det är därför USA måste ha den här kontrollen. Och det här är ju allvarligt. Vi pratar alltså om USAs president, den mäktigaste militärmakten som gör anspråk och vill ta över ett annat NATO-lands territorium. Och vi hörde också från den danska statsminister Mette Frederiksen. Hon var ju väldigt tydlig när hon gick in till mötet och fick frågor om Trumps anspråk på Grönland som ju tillhör Danmark. Och hon sa då när hon gick in på mötet idag att Grönland är inte till salu och vi är redo att försvara militärt varje tum av NATOs territorium, inklusive vårt eget territorium och då Grönland.
Och relationerna då, länderna emellan, så hur kan man säga att USAs och Trumps relation till NATO-länderna ser ut nu?
Ja, man kan säga att han har bra relation med de länderna som han menar gör rätt för sig. Sverige till exempel, som har lagt mycket pengar på försvaret, har ökat sina försvarsanslag. Det är ganska många andra länder som har gjort det också. Och Sverige hyllas också ofta för att de insatserna man gör inom NATO för den svenska försvarsindustrin. Och där fick vi ju höra igår till exempel att NATO köper in nya övervakningsplan från Saab. Så att där skulle jag säga att det finns en ganska bra relation till exempel mellan USA och Sverige. Sen är det ju helt klart så att Trump klankar ner väldigt mycket på en del länder som han menar inte då betalar för sig. Och ska man nämna några länder där, ja men då har vi Storbritannien till exempel, han har hackat ganska mycket på Keir Starmer, men framförallt Spanien. Spanien är ju egentligen det enda landet i NATO som inte riktigt har ställt sig bakom det här nya 5%-målet, och man har inte heller gett USA full tillträde till spanska militärbaser när USA skulle attackera Iran. Och det där har ju blivit en djup konflikt skulle jag säga mellan USA eller Trump och Spanien. När Trump kom in på mötet idag och levererade den här stenhårda kritiken, då var det ju inte minst riktat mot Spanien, som han sa. Han beskrev i väldigt hårda ordalag och sa att nu ska vi sluta handla med Spanien och vi ska sätta stopp för det här. Det, just när det gäller handel, det är ju ingenting kanske som Trump kan stoppa personligen, men ändå, det var väldigt hårda ord mot Spanien.
Och vad blev utfallet av det? Att han sa så?
Nej, alltså efteråt så fick vi ju ändå höra att det var ett annat tonläge, och då var det ju inte samma kritik mot Spanien längre. Så det återstår att se hur det går vidare i den här frågan. Men just för stunden så var det ju en relativt nöjd Trump som ändå åkte hem till Washington.
Och apropå USAs relation till andra länder i NATO, så här sa Trump själv om hur andra NATO-länder ser på USA just nu jämfört med tidigare.
They respect us as a country again. They didn't respect us 2 years ago. They laughed at us. NATO laughed at us. Everybody laughed at us. They don't laugh anymore. There's no more laughing.
Ja, Trump sa här att inga NATO-länder skrattar åt USA längre och att de har fått mer respekt nu. Andreas Liljeheden, vad menar han med det?
Nej, men det här handlar ju om investeringar i försvaret helt enkelt. Trump och ganska många amerikanska presidenter före honom har ju länge ansett att Europa har för stort beroende av USA, att USA lägger stora investeringar på sitt eget försvar och att man därmed också då skyddar Europa, medan Europa inte satsar tillräckligt på att försvara sig själva helt enkelt. Det har varit en lång amerikansk kritik, men som har eskalerat definitivt med Trump. Han har tagit den här kritiken till nya nivåer. Men nu ser vi ju faktiskt att, och som Rutte sa, att det är massiva investeringar i försvaret i de europeiska NATO-länderna, och att man också tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi ser också att USA drar tillbaka förmågor, trupper och så vidare från Europa, och Europa, de europeiska länderna, tar över mycket av de här funktionerna. Och så det är det han syftar på, att nu lyssnar de europeiska länderna på USA när Donald Trump är president.
Och det har ju pratats om att hålla honom på gott humör under NATO-mötet. Var det en taktik som höll?
Ja, det var, får man ändå säga, var en taktik som höll, givet att han ändå lät mycket mer nöjd när han åkte härifrån än när han kom. Och det man har försökt från NATOs sida, det är ju dels att hålla det här mötet, själva toppmötet, väldigt kort. Det är klart att nu det har varit 2 dagars möte, men det är väldigt mycket sidoaktiviteter. Det har varit ett industriforum med företag, det har varit middagar och så vidare. Men själva toppmötet med diskussion om NATO mellan NATO-ländernas ledare, det var ju bara ungefär 3 timmar. Och det man landade i, det var ju en väldigt kort slutdeklaration. Den var ju på en sida bara, 6 punkter. Och det var ju för att man skulle hålla det väldigt kort och koncist och enkelt och undvika, förhoppningsvis därmed undvika, bråk och långa diskussioner som kan leda till bråk.
Och när det gäller kriget i Ukraina då, hur ser NATO på det?
Ja, där sa man ju att tydligt i den här gemensamma deklarationen som ju alla länder, inklusive USA har ställt sig bakom, att man uttrycker tydligt stöd för Ukraina, och man sa också att man ska ge finansiellt stöd, till militärt stöd då, till Ukraina på 70 miljarder euro i år och minst lika mycket nästa år. Sen så ska vi säga också det att det här är inte helt nya pengar, utan en del av de här pengarna, 30 miljarder av de första 170, de kommer från EUs redan beslutade lånestöd som man redan har beslutat om då inom EU till Ukraina. Men det är ändå en betydande summa som är viktigt för Ukraina. Sen så kom det också ett tungt besked från Donald Trump faktiskt. Han träffade president Zelensky här i Ankara precis före mötet idag. Och han sa då att det verkar i alla fall som att Ukraina ska få börja tillverka robotar för amerikanska Patriots på licens. Och det där är ju någonting som Ukraina är i stort behov av. Vi har sett de senaste dagarna massiva attacker från Ryssland mot Ukraina som Ukraina har svårt att försvara sig mot, för man är i stort behov av luftvärn helt enkelt. Och om man då skulle kunna tillverka egna robotar till de här Patriot som man redan har fått från USA, ja, då skulle det underlätta betydligt.
Och vad innebär NATO-mötet för svensk del då?
Ja, för svensk del så var det ju egentligen den stora dagen kan man säga igår när det var det här industriforumet. När det kom besked om att NATO ska köpa in upp till 10 nya övervakningsplan och att man har valt Saabs plan Global Eye. Det var ju en fjäder i den svenska NATO-hatten så att säga. Det var en prestigeaffär för Saab som bolag såklart, ekonomiskt viktigt, men också en prestigeaffär för Sverige. Att man stärker sin ställning, sin position inom NATO kan man säga. Sen om vi ser till dagens diskussion så kan man ju säga att den viktigaste utrikespolitiska frågan för den svenska regeringen, det är att stötta Ukraina, och där kom det ju också tydligt stöd från NATO idag, så det var ju också viktigt ur svensk synvinkel.
Och USAs president Trump sa tidigare idag efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll att vapenvilan med Iran som man ser det nu är över. Vad har NATOs medlemsländer sagt om upptrappningen i Mellanöstern?
Ja, om vi börjar med Mark Rutte där, NATOs generalsekreterare, så säger han att det här är ju ingen NATO-fråga egentligen, utan det här var ju ett krig som USA startade tillsammans med Israel utan att egentligen informera eller förankra inom NATO. Så att så sett är det inte någon NATO-fråga. Däremot var Rutte tydlig med att han tyckte att det var rätt av USA att attackera på det här sättet, att svara på Irans attacker, som han sa. Sen manar ju NATO och de flesta andra NATO-länder till att man ska trappa ner den här konflikten, att man ska hitta en lösning och få slut på stridigheterna. Och det här är också en svårighet ska jag säga också för de andra NATO-länderna, för det, Trump har ju då klagat kraftfullt på att de andra länderna inte har hjälpt till i kriget mot Iran som man säger, även om han också säger att han inte behöver någon hjälp, men han ville ändå att de skulle erbjuda hjälp och det har de inte gjort och det är han kritisk mot. Men de europeiska länderna har sagt det är att man kan hjälpa till att säkra Hormuzsundet vid en fred, och det är ju Frankrike tillsammans med Storbritannien som har lett de diskussionerna och har erbjudit sig att vara aktiva och att ställa resurser till förfogande för att kunna säkra Hormuzsundet. Men det där blir ju väldigt svårt att göra om det inte blir en fred så att säga. Då blir det svårare att blidka Trump i Iranfrågan, för att man kommer inte gå in från andra länder och bli en del av det här kriget i alla fall.
Det sa korrespondent Andreas Liljeheden om NATO-mötet i Ankara när jag pratade med honom tidigare ikväll. Och det ska handla mer om upptrappningen av kriget i Iran och läget i Mellanöstern nu och hotet om nya attacker. Och med direkt nu är vår medarbetare Lina Malers från Libanon. Ja, Lina, vad är senaste nytt i det här?
Ja, iranska medier rapporterar nu om flera explosioner på åtminstone 4 platser i södra sydöstra Iran, bland annat hamnstaden Bandar Abbas, och amerikansk militär skriver på sociala medier att deras styrkor på president Trumps order har börjat utföra ytterligare attacker mot Iran för att försvaga dess förmåga att hota friheten att röra sig i Hormuzsundet.
Och hur allvarligt är läget just nu?
Ja, även om vi tidigare har sett attacker under samtal, under vapenvilor, så är det här den allvarligaste upptrappningen sedan den här överenskommelsen mellan USA och Iran inleddes. Trump har ju sagt att vapenvilan är över, hotat med nya attacker. Samtidigt har han sagt att han hoppas då att det här ska vara över snart. Och från Irans håll så har vi också hört hot om vedergällning. Och båda sidor anklagar ju varandra för att ha brutit den här överenskommelsen. Och risken är ju stor att den här konflikten går in nu i en ny spiral av attacker. Och vi har som sagt rapporter från ikväll alldeles nu för några minuter sedan om explosioner i Iran. Där det ska vara luftförsvar som har försökt skydda sig då mot amerikanska attacker.
Och du sa ju här inledningsvis om det som det rapporteras, vad som händer. Reaktioner då på Trumps kommentar om att vapenvilan är över och att USA genomför nya attacker. Vad säger man från iranskt håll eller i Mellanöstern kring det?
Ja, från iranskt håll så har vi hört från talmannen från parlamentet som också har varit chefsförhandlaren i de här samtalen med USA att det kommer att komma någon form av vedergällning, men vi vet ännu inte vad. I övriga Mellanöstern så är den stora reaktionen oro och krav på nedtrappning. Vi har hört från länder som Oman och Qatar som har varit medlare som att vi nu måste försöka hålla de här diplomatiska kontakterna vid liv. Det har varit samtal mellan Irans utrikesminister och representanter för Qatar och Oman. Så det pågår någon form av diplomatisk diskussion mellan dem. Sen Saudiarabien, Förenade Arabemiraten har också framfört krav om att det ska bli lugn igen i Hormuzsundet. I Libanon, där jag befinner mig, så har vi hört från Hezbollahs ledare nu ikväll när han hållit tal att han har utlovat fortsatt stöd för Iran. Oklart vad det stödet kan bestå i. Men det finns en oro här att det här lugnet som ändå har inträtt i Libanon också kan brytas nu när det trappas upp mellan Iran och USA eftersom Iran har tryckt på för att Libanon ska inkluderas i den här vapenvilan som nu Trump inte säger längre gäller.
Och apropå det här om en av de viktigaste frågorna i konflikten om fartygstrafiken genom Hormuzsundet. Vad vet vi om att kan fartyg ta sig igenom där eller hur ser det ut?
Det har varit flera olje- och gasfartyg som har vänt om efter de här senaste attackerna. Och det är fortfarande fartyg som väntar utanför Qatar. Enligt nyhetsbyrån Reuters så har minst 3 stora råoljetankers tagit sig ut ur Hormuzsundet idag. Men många rederier väljer att avvakta eller att ändra sina rutter tills säkerhetsläget har klarnat. Det här är ju en fråga som har varit vem som ska hålla kontrollen över Hormuz. Iran vill fortsätta ha den här kontrollen. USA vill minska Irans grepp om sjöfarten. Och hotat också idag med att stänga sundet om landet attackeras igen. Så det får vi se nu med den här nya vändan av attacken nu ikväll från amerikanskt håll.
Utifrån det du precis här nu beskriver, vad kan man tänka sig att fortsättningen blir på det här?
Ja, som det ser ut nu så är det fortsatt upptrappning och spänt läge. Sen har vi sett tidigare under den här långa konflikten hur både Iran och USA har använt militärt tryck för att försöka få det de vill i förhandlingarna. Så det är, vi hörde också från Trump säga här att det kan, han hoppas att det här ska vara över snart. Men när vi ser en sån här upptrappning så finns ju risk att det trappas upp ännu mer och spårar ut till en större konflikt än vad vi har sett, det mer lugna läget som vi haft de senaste veckorna.
Tack Lina Mahlers med direkt från Beirut i Libanon och med den senaste utvecklingen i konflikten mellan USA och Iran. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Ylva Lilja.
Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos. Pedimos que...
Papi, ya.
Salir de esto.
Si vamos a vivir, ¿sí?
En av alla de som låg kvar i rasmassorna efter jordbävningskatastrofen i Venezuela hörde vi där. Det är ett klipp där vi hör en man, hans fru, berätta hur mycket de älskar sina familjemedlemmar och hur de säger att de kommer att överleva det här. Och paret kunde vid ett senare tillfälle räddas vid liv ur rasmassorna.
Ja, ibland blir det verkligen tvära kast här i studio 1. Det är kanske många som reagerar när ni hör det här. Ska vi säga vad de säger där? Vi älskar våra föräldrar, våra barn, och vi ber om att pappa nu då, att vi ska ta oss ur det här. Och det är starkt när man hör det här klippet. Och vi lever ju i en värld där sociala medier ibland låter oss bevittna extrema ögonblick i realtid. Vi kan ta del av direktsända katastrofer, mord och människors allra sista timmar, och de ligger upplagda framför oss som vilket annat innehåll som helst.
Och vi ska prata om vad det här gör med oss, att vi kan ta del av såna här klipp och såna ljud. Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Anja Hirdman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkomna båda två. Jonna Bornemark, om vi börjar med dig. Vad skulle du säga? Vad gör det här med oss, att vi kan ta del av det här?
Ja, men jag tänker att det finns två ganska motsatta effekter. Och det ena är ju att människor är väldigt beroende av sina erfarenheter. Och när vi på det här sättet kan få vara med och vara så nära, då blir vi ju engagerade. Och då, just att det kommer väldigt nära och involverar oss. Och då kan det också bli lättare att handla i olika situationer. Men det kan också få den motsatta effekten, nämligen att det här blir som ett stort flöde bara som kommer. Att det inte är, ja men idag, ena dagen är det ena och nästa dag är det andra. Och att jag snarare blir som en fluga på väggen som blir helt passiviserad och bara måste liksom vara en del av det där ständiga flödet.
Anja Hirdman, vad tänker du? Du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag blir väldigt berörd bara jag hör de här rösterna. Nu har jag inte hunnit se bilden. Men jag tycker att det slår rakt in i hjärtat på något sätt när man lyssnar bara och hör de här rösterna.
Jo, men visst gör det det. Och jag tycker också att det här är ju så stora frågor när man ibland sätter samman det här med krig, katastrofer, brott och så vidare. Va? Det är ju liksom olika typer av innehåll. Men när man ska se just, tycker jag, på de sociala mediernas betydelse, så handlar det ju att dela upp det lite på två sätt. Vad är det vi tar del av? Vad är innehållet? Och hur berättas det? Vad är det för liksom form, teknologi som det kommer i? Och jag tycker alltså just krig, katastrofer, brott, det som vi brukar kalla andras lidande, har ju alltid haft högt nyhetsvärde, eller hur? Men, och det har ju liksom också funnits en slags idé om en moralisk skyldighet, att vi behöver titta. Vi ska bevittna det som sker någon annanstans. Ofta tror jag utifrån tanken att det ska väcka en empatisk reaktion liksom, där vi kan sätta oss in i en annan situation.
Och samtidigt är det ju så att det sitter redaktörer på redaktionerna och tittar på bilder och säger nej, men det här är alldeles för svårt, det här är för fruktansvärt. Jag vet när bilderna kom i 9/11 när folk hoppade från skyskraporna, då var det många som sa de här bilderna kan vi inte visa.
Nej. Och här har det ju liksom funnits ett slags kontrakt mellan oss som publik och nyhetsmedia, va? Att vi ska se, men bara till en viss gräns. Det ska inte vara för grafiskt, inte för obehagligt. Och just det här kontraktet är ju liksom brutet på gott och ont med de sociala medierna. Vi vet ju aldrig riktigt vad vi kan få se. Det är osensurerat, det är det som vi hörde här liksom, inte bara ögonblickens skildringar, utan det är människor som är i den situationen. Så det är ju någonting helt annat vi ser och vi kan ta del av.
Men skulle du säga, Anja, att det är någon skillnad på hur vi påverkas av realtidsfilmer? Att man kan se här och nu ligger någon under rasmassorna. Är det skillnad mot när vi vet att det är ett redigerat nyhetsinslag som faktiskt har gått igenom något slags filter?
Ja, men det tror jag att det är faktiskt. Och det gör ju också att det här sättet som vi ofta har förstått den här typen av nyhetsberättelse på, det har man ju pratat om, jag tror Jonna var lite inne på det, en slags empatisk trötthet som inte egentligen behöver handla om att vi inte bryr oss. Men det är ju just den här kombinationen av kunskap, vi ser vad som händer och vi kan inte agera, den här maktlösheten. Och att det också kan bli en slags avstängdhet i någon form, va? Men jag tycker också det här som vi tog upp, det här med flödet, alltså det är ett sånt enormt flöde. Liksom det ena löper ju på efter vartannat, och man kan ju här tala om en slags affektförvirring. eller hur? Att inslagen kommer utan paus och det kan brytas från det här. Det mest fruktansvärda vi hör eller ser en annan människa uppleva till plötsligt inslag om hundar, matlagning och så vidare, va? Som också kan dämpa vår empatiska reaktion. Det är för mycket. Man hinner inte stanna upp i det som händer.
Hur tänker du att då vår nyhetskonsumtion har förändrats på grund av det? Att det bara är något pågående flöde?
Ja, jag tror att det är väldigt svårt att dra allting över en kam. Va? Det beror ju på. Jag menar, vi har ju de här algoritmiska spårhundarna som ser vad du är inne på. Och där kan ju liksom ansamlingen av samma typ av inslag, information, bli helt enorm för vissa. För vissas nyhetsvärdering, va? Det man kallar också doomscrolling. Där det bara, ja, man kommer liksom inte ur de här näten.
Mm. Jonna Bornemark. Vad tänker du, vad händer moraliskt med oss när vi blir vittnen till? Det kan ju vara verkligen lidande,
ja,
på andra sidan jorden i samma, precis, ögonblick som det sker.
Ja, men när vi blir liksom passiviserade och inte liksom kan handla, vi kan inte göra någonting åt det här, då finns ju också en risk att vi fastnar i, jag brukar ibland kalla det för liksom livs-edge-erfarenheter. Alltså det har ju länge funnits ett intresse för så här splatterfilmer eller liksom, som nu är det på riktigt. Och en känsla av att oj, nu är det liksom, det är våld på riktigt, det är hemskheter på riktigt. Och då blir det liksom en förhöjd livskänsla i det. Men det är ju bara en liksom konsumtion av de som är utsatta för till exempel det här våldet. Och det där finns det ju ganska liksom rejält obehagliga rörelser kring. Så där tycker jag nog att man liksom lite till mans kan fundera på är det där jag ska få mina livs-edge-känslor? Jag tänker att egentligen kan jag få samma känsla av om det är en stor demonstration eller att det, liksom, det händer någonting och det är många människor i rörelse eller någonting, så får man en så här oj, nu är det levande liksom. Mm.
Anja Hirdman, innan vi slutar, vad är slutsatsen? Hur ska man hantera det?
Det handlar väldigt mycket om en egen konsumtion och hur man kan förstå det här. Va? Om man själv är liksom, att åtminstone vara medveten om den här bevittnade positionen som jag tror ibland kan skapa obehag hos oss, att vara just den som bara tittar. Så att det handlar ju väldigt mycket om det där egna agerandet. Men det är väl svårt att säga, det är helt och hållet tycker jag också beroende på vilken typ av katastrof eller krigsrapportering som vi tittar på. Mm. Det skulle jag säga har stor betydelse.
Anja Hirdman säger det, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Tack till dig och tack också till Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Och det har gått en månad sedan den brutala knivattacken i Belfast i Nordirland som ju utlöste dagar av upplopp och våldsamheter på flera håll i Nordirland och i Storbritannien. Och det efter att en video av attacken spridits i sociala medier. Bostäder, bilar och en buss sattes i brand och enligt polisen så var det främst invandrare som var måltavlor för de här attackerna. Och vår utsända Sofia Sofroniado har varit på plats för att se hur det är i Belfast idag en månad senare.
Initially a legitimate protest that was hijacked by racist thugs.
Upploppen började som en fredlig demonstration som sen kapades av rasistiska ligister, säger Brian som jag möter i metodistkyrkans lokaler i östra Belfast. Ett område som var bland de värst drabbade under upploppen för en månad sen.
And many of the people who were protesting are not racist and they're not nasty. You know, they're saying we have a problem in this country.
Många av de som protesterade är inte rasister och de är inte otäcka, säger Brian, som är pensionerad lärare och nu hjälper till på metodistcentret där hans fru jobbar. Det är inte bara i Nordirland utan också i Irland och hela Storbritannien som många är oroade över inflödet av flyktingar och migranter. Främst över de som kommer utanför den lagliga vägen, säger Brian.
People are concerned about the influx of migrants without any screening, but especially the illegal migrants who are coming in.
Ett stenkast ifrån centret på en tvärgata ligger några av de bostäder som drabbades värst under upploppen. Längs med gatan ses utbrända fasader, dörrar och fönster täckta med plywoodskivor och i ett fönster som står öppet på andra våningen en del av en sönderbränd trasig barntröja som fladdrar i vinden. Utanför en av lägenheterna som klarade sig undan bränderna står Phil.
I'm standing right here, exactly like this. I just see a madness, you know what I mean? There was about 200 men deep, came in and terrorized the whole street.
Phil bor inte själv här på gatan, säger han. Men det gör hans två döttrar och deras mamma. För en månad sedan stod han utanför lägenhetsdörren, precis som han gör nu under intervjun. Och såg då omkring 200 svartklädda personer storma gatan.
And I see them smash the fucking thing. And I see something come out the house. I'm like, shit. You know, I could only feel for that poor child. You know what I mean? He's only six and my daughter plays with a boy. You know what I mean?
Jag såg barnet. Jag visste inte ens att han var inne i huset. Fly ut, säger Phil. 6 år gammal. Men han säger också att han förstår att frustrationen eskalerar. Det här gick för långt. Men jag kan förstå var det här kommer ifrån.
And I think it's down to the community as a community saying right, this is how things should be done. We can't tolerate this.
Det handlar om att man inte känner att man har regeringen i ryggen här. Och därför tar folk saken i egna händer. Men det är också upp till samhället, fortsätter Phil. På frågan om vad som hände med den lilla pojken och hans familj svarar Phil att de är för rädda. De kommer inte tillbaka.
No, they don't want to come back here, obviously. They're traumatized, you know what I mean?
Belfast har en historia av inre konflikter, upplopp och terror. Det vittnar inte minst de gigantiska så kallade fredsmurarna om, som uppförts runt om i stan sedan 1969. Det är för att skilja katolska och protestantiska bostadsområden åt under den tid som vi idag refererar till som The Troubles. På den katolska sidan av fredsmuren i Clonard i västra Belfast träffar jag Elaine. Hon sitter och dricker kaffe på gårdsplanen utanför sitt hus. På andra sidan gatan, mitt emot Elaine, reser sig den gigantiska gröna plåtmuren.
I'm not going to say it's amazing, it's wonderful. It's how you make it yourself. Things has changed dramatic from then. You know, people's not afraid of mix now. They're having relationships together, they're partying together. You know, they're coming as a community more or less.
Jag skulle inte säga att det är fantastiskt nu, men det är mycket bättre, säger Elaine och syftar på anledningen till att fredsmuren uppfördes. Konflikten mellan protestanter och katoliker i Belfast och i Nordirland. Men när hon får frågan om hur hon känner för upploppen som varit den senaste tiden säger hon undrande, har vi inte lärt oss någonting? Är vi tillbaka på ruta 1 igen?
How does it make you feel now to see the riots after the knife attack that happened?
Dreadful, you just sort of don't want your kids to see that all over again. You know, you're like, I'm back to square one again. You know, what is all this? There's no need for this.
I centrala Belfast sitter Olivia på ett café.
It always is one sort of, you know, small group that will incite hatred and terror. And that's not the viewpoint of the people in Belfast or most the majority of people in Belfast. I think it's those, you know, that small minority that gives a bad name.
Jag tror att det alltid kommer finnas en liten grupp som vill sprida hat och terror. Och de representerar inte majoriteten av Belfastborna. Det är den där lilla minoriteten som ger oss ett dåligt rykte, säger Olivia och fortsätter.
Obviously there are some real concerns in terms of migration and stuff. Yes, people have a right to be concerned, but I do also believe truly that some people are using it as an excuse to be racist, which isn't great either.
Det finns såklart en oro över migrationen och självklart har människor rätt att vara oroliga. Men jag tror också en del använder migrationen som en anledning till att vara rasister. Och det är inte särskilt bra heller, säger Olivia. Knivattacken som skedde i norra Belfast och som blev startskottet för upploppen efter att en video på det brutala knivöverfallet spridits i sociala medier skedde in till ett bostadsområde med lägenheter för personer som har svårt att hitta bostad själva. Så kallad social housing. En av de som bor där kallar vi för Ben.
Still afraid that something else is going to happen because there's so much antisocial behavior and drugs here in the flats.
Jag är fortfarande rädd, säger Ben. Det är mycket sociala problem här. droger och så. Jag kanske ska få ett nytt boende. De tittar på om de kan flytta några av oss, säger han.
They're trying to get me rehoused.
Sen knivattacken för en månad sedan har ny övervakning installerats och de boende har fått ett larmnummer. Säkerheten har blivit bättre, säger Ben, men han är fortfarande rädd.
I'm afraid, yep. We're all afraid.
Om upploppen som följde säger han att de aldrig borde ha skett.
Shouldn't have happened. The rat shouldn't have happened.
Tillbaka till östra Belfast och Brian på metodistkyrkans center.
You wouldn't see many immigrants about the place for about a week. They went underground. They went probably to safe houses or safe areas, which I thought was sad, because this place here, we have food banks here, we have hostel at the back that houses some immigrants as well. But we have all manner of people coming here.
Efter attacken såg jag knappt några invandrare ute, och det här är ju ett center som hjälper många invandrare, men också britter, med matbank, övernattning för hemlösa och annat de kan behöva.
But I find out now that after about a week, people are out again, you know, black people and brown people and people from Eastern Europe and so they're out and about again.
Det var sorgligt, säger Brian, men nu är det bättre.
Reportage av Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsända i Storbritannien.
Mm.
Och vi kan lägga till att uppgifter har kommit in nu på eftermiddagen att den misstänkte gärningsmannen kommer att ställas inför Crown Court i Nordirland. Han är åtalad för bland annat mordförsök efter knivattacken i Belfast för en månad sedan. Det är ju en dag idag då det inte spelas någon VM-fotboll, men vi vill ändå ha mer fotboll här.
Goal from Ronaldo! Fifth for Cristiano Ronaldo! Fantastic skill from Ronaldo!
Och kanske ser ni en målgest framför er här. Ronaldos typiska hopp i luften följt av ett bredbent, stabilt stående.
Och i fotbolls-VM så är ju målen förstås huvudnumret, men ibland är det nästan firandet efteråt som fastnar.
Och förutom Ronaldos variant så kan man ju se Viktor Gyökeres sammanflätade händer framför ansiktet, Mbappés korslagda armar. Målgester har blivit en del av fotbollens språk, men också av spelarnas varumärken. Björn Lundberg har vi med oss nu, du är docent i historia vid Lunds universitet och du har skrivit om just det här med målgester i Svenska Dagbladet. Björn, hur mycket målgester har du sett under det här VM:et?
Ja, men en hel del förstås. Det har ju varit mycket anfallsfotboll och många vackra mål. Men det som har varit mest slående är kanske ändå den rena glädjen. Alltså hur spelarna firar kollektivt och springer in och kramar om sig. Inte minst avbytarna som också väller in på planen. Så det har varit många sådana gester. Men mitt i alltihopa finns ju också de här individuella målgesterna som ni nämnde då.
Just det. Jag har en liten spaning. Jag tycker att det är färre målgester än vanligt i den här
tiden. Ja, men kanske jag har inte sett alla matcher, men jag skulle också vilja säga att om man jämför med klubblagsfotbollen i Europa så har mästerskapet här präglats kanske lite mer av det här kollektiva firandet än de här individuella, lite spexiga målgesterna. Så att, ja, det är nog kanske en korrekt spaning.
Mm. Men du, hur kommer det sig att målgester har blivit en så stor del av fotbollen?
Ja, men de senaste decennierna så har ju fotbollen gradvis kommersialiserats allt mer. Den mediala exponeringen och inte minst den globala mediala exponeringen har ökat otroligt mycket om vi jämför med till exempel 60-, 70- och även 80-talet. Och det här har då gjort att spelarna också har blivit varumärken som kan vara värda miljardbelopp. Det är enorma summor som den moderna herrfotbollen framförallt omsätter. Och det här gör ju då att målgester blir också en del av de här individuella varumärkena som kan innefatta frisyrer, tatueringar och förstås också då målgester.
Så det handlar om pengar då, för till exempel Viktor Gyökeres, han har varumärkesskyddat då sin målgest. När han gör det, vad är hans syfte då?
Ja, men det är förstås inte att hindra barn och ungdomar på skolgårdar eller fotbollsplaner att kopiera den här målgesten. Det är inte det handlar om, utan det handlar ju då för de här spelarna om att skydda sina kommersiella intressen, deras varumärken. Och då är det förstås att försöka hindra andra kommersiella aktörer att använda de här nästan som logotyper då, i kommersiell syfte. Det skulle kunna vara en affisch eller något liknande som man använder för att sälja olika produkter med. Då. Så det är det handlar om. Men det är ju en slags juridisk gråzon, kan man säga, var gränserna går för vad som är ett varumärke. Då.
Men blir en fotbollsspelare mer intressant alltså för kommersiella aktörer om man har en häftig målgest?
Ja, det ska man väl, får man väl fråga en sån person som Viktor Gyökeres kanske. Men ja, alltså det är klart att det är jätteviktigt för de här spelarna att profilera sig som mer än bara spelare. Om man vill, liksom, om man vill tjäna maximalt med pengar så räcker det inte med att bara producera mål och assist på planen eller vinna matcher, utan man måste också framstå som intressant, som spännande och som en stjärna helt enkelt. Och då kan i den här stjärnstatusen kan ju en individuell målgest, en minnesvärd målgest, vara en del. Men det är klart att i slutändan så måste man ju alltid leverera på plan om det ska bli någonting.
Man kan inte bara ha målgesten och inte...
Nej, det blir svårt att bygga någonting på bara det.
Men kan det vara så att man har en sån usel målgest så att man inte får några sponsorer?
Det vågar jag inte säga, men det är klart att alla har inte de här individuella målgesterna. Men det är väl kanske mer skillnad på marginalen här då, vad gäller de kommersiella värdena. Man kan tänka sig att vissa personer som Lionel Messi, som visserligen har en målgest som han förknippas med, men så kanske inte liksom har inte lika entydigt som Mbappé eller Ronaldo. De klarar sig bra ändå förstås, men ska man fråga någon som ska så att säga, hjälpa dem med varumärkesbyggande, så kan ju målgesten ändå vara en del i det.
Mm. Du, den ultimata målgesten då, sett från din horisont, vilken är den?
Ja, men det är ju någon som är enkel, som inte framstår som förkrystad och som är signalerar eller förmedlar någon form av glädje. Som folk lägger på minnet. Jag tänker på Roger Millas, den kamerunske spelaren som dansade med hörnflaggan i Italien VM 1990 och som många än idag kommer ihåg mer av målgesten nästan än de fantastiska mål han gjorde. Så det var en typisk sån för sin tid ikonisk målgest verkligen.
Mm. Vi får fortsätta att kika efter dem. Björn Lundberg, docent i historia vid Lunds universitet. Tack för att du var med. Ja, något helt annat nu. Idag för 30 år sedan så släppte Spice Girls sin genombrottslåt Wannabe i Storbritannien. Ska vi vara riktigt petnoga så släpptes låten redan den 26 juni 1996 i Japan. Men den brittiska lanseringen, det var den 8 juli och det blev ju det verkliga genombrottet. Och det är det datum som oftast räknas som låtens födelsedag. Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsända i London... 30 år sedan de slog igenom med Wannabe. Har det uppmärksammats på något sätt?
Jag tycker att det har varit förvånansvärt lite uppmärksamhet kring det här 30-årsjubileet i brittiska medier. Inför det här jubileet så har det ju spekulerats en del kring om Spice Girls skulle återuppstå, åtminstone för en konsert. Sådär. Men jag är faktiskt lite förvånad över att jag inte ser så mycket om det i brittiska medier eller ute på gatorna heller.
Skulle du säga att britterna är stolta över Spice Girls, eller är de inte det då när det inte uppmärksammas?
Jo, men det skulle jag absolut säga. Det som det uppmärksammas av, det är ju fansen. Att det har gått 30 år sedan den här låten släpptes. Det är hyllningar. Den här videon till Wannabe som spelades in då för 30 år sedan sprids väldigt mycket i sociala medier. Och det har jag sett också att vissa av de medlemmarna i Spice Girls har spridit vidare.
Vi kan väl lyssna på några britter som du har talat med om vad de har för Spice Girls-minnen. Och den första vi hör här är James, 60 år.
I remember very well being in the Midland Hotel just after they released it in Manchester, and all four of them were sat in the corner. And I remember them being so small. Well, I'm a big guy, but they were so petite, but great band, great legacy, wonderful.
Would you like them to reunite?
No. Some things are left best for posterity.
30 years. I can't believe that.
How does that make you feel?
Nostalgic, definitely. Only good memories.
I hired a stretch limousine for her birthday. It wasn't very expensive. One of our neighbours did it for us cheaply. And they played Spice Girls songs. And they opened the roof and drove around London. And they pretended they were the Spice Girls and were waving at people.
What would you say that Spice Girls has meant for the UK?
Biggest girl band in the world. And I think, you know, girl power was their invention, and that I think did a lot for young girls.
Sofia Sofronia, då, Sveriges Radios utsända i London, pratade där med britter om nostalgiska Spice Girls-minnen. Alla vill inte se dem återförenade. Men bland annat var det ju att det var världens största tjejband då. Och slagordet deras var ju girl power. Strax ska vi tillbaka till Sofia i London.
Ja, men först James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girl-fan. Du brukar ju alltid vara med och prata politik, så jag tänkte, va? Är det här också ett specialämne för dig? Varför blev de så stora?
I mean, jag är 47, så för 30 år sedan, för 30 år sedan var jag en 17-åring. Och då var det väldigt... Det präglade hela vårt samhälle under den tiden när jag var tonåring. Alla mina tjejkompisar älskade Spice Girls. Jag älskade Spice Girls. Folk klädde ut sig till Spice Girls. Man var helt besatt av allt som de gjorde. De var ett fenomen. Under en tid då det kanske hade varit början på 90-talet var lite nedstämd i Storbritannien, och så kom de med en massa färg och flärd.
Vad var det de gav då? Vad var det, säg färg och flärd och så, men det var någonting som Storbritannien behövde, menar du?
Ja, det var verkligen någonting som Storbritannien behövde, och det var också någonting, tror jag, som tjejerna behövde. Det var väldigt många stora brittiska band vid den tiden, men det var mest pojkband, och Spice Girls kom med det här poppiga, glatt och ja, kvinnliga framtoning som saknas väldigt mycket i den brittiska kulturvärlden, brittiska popvärlden.
Tack så mycket, James Savage, ansvarig utgivare för The Local och Spice Girls kunnig, och så Sofia Sofroniado, Sveriges Radios utsända i London. If you wanna be my lover.
Och det var eftermiddagens Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Helena Groll. Producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin. Och vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och strax så blir det Ekot med Elias Svensson.
You've been a great leader and a respected leader all over the world.
Det var ett varmt mottagande från president Erdogan när Trump besökte Ankara för NATO-toppmöte. De båda ledarnas relation verkar vara på topp, men hur bra är egentligen relationen mellan Trump och NATO?
We help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down.
Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.